Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Och för Rousseau, som han beskriver det, så det ideala tillståndet, det är en slags total genomskinlighet mellan människor. Det är alltså en genomskinlighet där vi inte ens behöver språket för att veta vad vi har varandra och vi ser varandra helt och fullt. Men samhället civiliseringsprocessen ställer oavbrutet hela tiden hinder i vägen för att vi ska se oss själva som vi är och verkligheten som den är. Alltså vi lever i ett slags förställd, civilisationen är ett slags förställd verklighet. Och därför måste på något sätt det pågå en hela tiden en kamp för att riva ner dessa hinder. Men så fort de har rivits ner så uppstiger de igen eller dyker upp i ny skepnad och så vidare.
Dagens avsnitt handlar om den schweiziske filosofen Jean-Jacques Rousseaus liv och tankar. Gäst är författaren och akademiledamoten Steve Sem Sandberg, vars senaste roman Oceanen handlar om den berömda 1700-talsfilosofen. Jean-Jacques Rousseau var en av de stora upplysningsfilosoferna och hans tankar har haft stort inflytande på vårt sätt att se på demokrati och individens roll i samhället. Vi samtalar om Rousseaus dramatiska liv, varför hans tankar gjorde att han tvingades till landsflykt och vad han menade med att socialiseringen i samhället står i vägen för sanna möten mellan människor. Steve Sem Sandbergs roman skildrar Rousseaus 45 dagar på ön Saint-Pierre i republiken Bern, dit han flydde år 1765 efter att ha hamnat i onåd hos prästerskapet i Genève. Min första fråga är varför denna begränsade tid är bokens utgångspunkt.
Därför att det koncentrerar hela hans liv till en enda punkt. En enda plats. Och 45 dagar är ju inte särskilt lång tid. Och som jag skrivit boken så har, eller som jag ville skriva boken i alla fall, så ville jag på något sätt hitta honom på en plats där han inte rörde sig så mycket, men där det skulle vara möjligt att, vad brukar man säga, i ett steg i livet så att säga, att han finns mitt i ett steg som liksom är hejdat i luften. Och i den här konstiga då andningsvilan eller tillfälliga anhalten under den här flykten så är det ju logiskt, det skulle ju hända med både dig och mig om vi hamnar i motsvarande situation, så kommer det förflutna tillbaka till honom. Det förflutna kommer tillbaka i form av saker och ting som han gjort och ångrat, men också i form av förhoppningar han har haft och drömmar han har haft om en annan sorts liv tidigare än det han lever nu.
Så det är på något sätt det är hans essensen av hans liv på något sätt finns under den här månaden.
Rousseau i koncentrat, fickformat om du vill.
Just det. Du brukar ju kallas och har kallats, och när man googlar upp dig så står det ofta att du är den dokumentära romanens mästare här i Sverige. Du utgår många gånger från ett verkligt skeende. Och jag tänker i den här boken så undrar jag, hur mycket är det som är dokumentärt?
Dokumentärlitteratur är ett begrepp som jag inte tycker om och fullkomligt avsky när det appliceras på mig. Jag uppfattar inte mina böcker som dokumentära i någon annan mening än att de kan ha verkliga gestalter som förebilder eller utgångspunkter för det som för mig är fiktion. Alltså jag skriver romaner, punkt slut. Och sen så kan romaner ha olika innehåll, men det kan ju vara vissa. En populär genre nu är ju någon form av autofiktion eller självbiografi. Det kan ju vara andra typer av romaner. Man kan ju kalla mina romaner historiska romaner om man vill, men eftersom fokus i mitt fall ofta är på de enskilda individerna och deras tidlösa dilemman och historien är mest fond, så blir ju den beskrivningen otillräcklig, eller den täcker ingenting. Men vad gäller Rousseau då, så är han ju en naturligtvis, alla har ju sin Rousseau och alla har ju säkert gjort sig föreställningar om om honom och hans idéer, och det finns ju hur många ingångar till honom som helst, men den ingång som leder till den här och så som finns i den här boken går genom mig. Så att nu får det vara lite så här småprovocerande, om man vill läsa det här som en självbiografi så kan man göra det också.
Mm. Ja, det där är ju väldigt spännande. Det, ska vi, och det är en tråd vi inte ska tappa sen, för jag har ett par frågor just kring hur mycket du är med i den här boken. Så det är jättespännande. Men jag vill ändå uppehålla mig lite grann vid det här dokumentära. Du säger att du värjer emot den beskrivningen av dina böcker. Men när man ändå tittar biografiskt på Rousseaus liv så ser man ju att väldigt mycket överensstämmer med verkligheten i din bok.
Det är sant, men gränsen mellan fakta och fiktion eller dokumentär litteratur och icke-dokumentär litteratur går ju inte vid verklighetsunderlaget som jag ser det. Alltså den gränsen går ju om man behandlar det, så att säga, vetenskapligt eller journalistiskt, det material som finns, eller om man behandlar det på ett skönlitterärt sätt. Alltså självklart utgår mycket av det här material som jag har använt från dels vad han har skrivit själv, och han har ju skrivit väldigt mycket, men också det som har skrivits om honom. Men 70-80% av det material jag använder, om inte ännu mer, är ju lokalhistoria. Det är ju dokument, brev, berättelser skrivna av personer som fanns i hans närhet medan han befann sig i Schweiz.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Okej, vi börjar att utforska Rousseaus liv lite grann, då, så som det gestaltas i din bok. Det framgår ju att han förlorar sin mamma. När hon, 9 dagar efter födseln, så dör hon i barnsäng. Och han kommer sen att tas upp av en familj. De Varan, tror jag de uttalas, va?
Just det.
Och det är en baronessa där, en madame, ja. De Varan. Ja. Vad är hans första formativa år här hos den här familjen?
Det måste jag också igen korrigera lite grann. Jag hoppas det är okej.
Okay. Ja, självklart.
Han upptas ju hos en fosterfamilj först, eftersom hans pappa inte anser sig kapabel att ta hand om honom. Och det är en fosterfamilj som tar hand om honom när han, precis som de här hemska första pubertetsåren, så att säga. Det var, är egentligen inte en familj, utan hon lever ett ganska... Det är en apotekerska, skulle man närmast säga. Hon lever ett fritt liv. Ensam med en bekänt som hon också har som älskare. Och det var ju ganska ovanligt på den tiden att man levde själv så som kvinna. Och hon tar då emot den väldigt unge och så som då har lämnat protestantiska, eller snarare då kalvinistiska, ska vi säga. För det är ju väldigt viktig åtskillnad här för det katolska Frankrike. Och för hans då husmor eller älskarin eller vad man nu ska kalla det för, det var både och, så tog ju hon då honom under sina vingars beskydd och ville att han skulle konvertera till katolicismen och för att då göra en karriär någonstans inom den franska byråkratiska administrationen.
Det säger han själv i anledningen till att han också konverterar, att kunna utbilda sig.
Vad han själv säger och vad som är den verkliga anledningen ska man liksom, tror jag, ta med en liten måtta salt här. Det kan vara både och, det kan ha varit olika anledningar naturligtvis. Han gör ju det också, han skickar då småningom in en text i en essätävling och liksom på det sättet kommer han ju in. Får han ju större och större rykte som skribent, men kommer också in i kretsar som är kanske lite finare än Madame de Varans.
Hon bor i Frankrike.
Ja, just det, precis. Ja. Mm.
Och hur kommer det sig att, du säger, berättar först att han hamnar hos den här fosterfamiljen, hans pappa kan inte ta hand om honom, han hamnar hos en fosterfamilj. Vad är det sen som gör att han lämnar den här fosterfamiljen och kommer till Varan?
Det är lite blekt om man läser hans biografi, hur han tar det där steget. Han själv, säger ju själv att han på något sätt blev utslängd från Genève, vilket är hans födelsestad då. För att han, jag tror att det är bekännelsen av sin självbiografi, han beskriver att han liksom, stadsporten var låst för honom. Han hade gjort en utflykt till en grannstad och träffat flickor på en annan strand längs med Genèvesjön och kom inte in i staden och sådär. Det är väl ett sätt att skriva om någonting som inte riktigt stämmer med verkligheten, tror jag. Han var ung, han hade ett stort ego, får man väl säga. Han ville mer än vad han kunde få på den plats där han befann sig, och då var det lättare att bege sig någon annanstans, till Savoyen eller till Frankrike, som det hette då, till Frankrike eller så. Han var ju franskspråkig och så. Så att småningom konverterade han då och gjorde karriär i Frankrike som filosof.
Mm. Men vad är det som gör att han plockas upp av henne?
Det vet inte jag riktigt. Han var en attraktiv ung man. Hon var något betydligt äldre kvinna som sett sina bättre dagar. Och det fanns en, tror jag, en väldigt stark erotisk attraktion från båda sidor. Han behövde kanske en mamma. Men han behövde också, eftersom han var ung och i den här sprängande puberteten som vi alla har befunnit oss i, var i behov av en person som kunde ta om hand och lära sig honom hur man älskar.
Mm. Och ja, du nämner det här med konverteringen. Mm. Att konvertera till katolicismen. Han är ju då född kalvinist. Mm. Vad skulle du säga, vad innebär det att konvertera till katolicismen? Liksom på något sätt fiendens religion.
Ja, precis. Det är ju det som blir hans stora dilemma. Hur han än, alltså, det finns ju olika skäl till varför man kan konvertera. Antingen, idag skulle det mest handla om livsåskådningsskäl, trosskäl. I det här fallet tror jag att det handlade uteslutande, nästan uteslutande, om karriärism. Jag tror att läser man Rousseau väldigt noga så fattar man att han var en djupt religiös människa någonstans. Men det var ju ingenting som han... alltså ovanpå den här religiösa grundsynen som han har ligger ju ett rationellt förnuft. Som förkastar många av de här dogmatiska principerna som den katolska kyrkan för fram. Men lika mycket också moraliskt värjer sig mot den här väldigt stränga världsordningen som den kalvinistiska grenen av protestantismen står för. Sin karriär lyckades han på något sätt befrämja genom detta val, men sig själv gjorde han på något sätt omöjlig. Därför att han blev avskydd om en av olika anledningar i båda lägren. På ett sätt kommer han ju att stå fri från religionen, och ju så vi efteråt i en ganska schablonartad bild av honom tänker på honom som en filosof, som är en naturfilosof som alltså går ut i föreställningen om Gud som den allena rådande makten över våra liv, för att istället tala om människan som individ i ett naturligt sammanhang, alltså som en naturvarelse, en biologisk varelse menar jag, och också som en social varelse, alltså börjar underifrån och går upp och inte ovanifrån och ner.
Om vi ska prata om hans förvisning då.
hans förvisning från Frankrike.
Precis, och jag tänker att du behöver hjälpa oss, för det är lite olika ledare. Dels så blir han ju förvisad från Frankrike, men han kommer ju sen också att bli portad och, bort, och utsparkad från Genève, där han bodde länge. Kan du ta oss igenom lite grann de här anledningarna till att han hamnar i onåd?
Om vi börjar i Frankrike så är det att han skriver då den här boken Emile, som ju är en slags bok om barnuppfostran. Och det finns ju massa handfasta pedagogiska grepp där som han beskriver om hur man bör förhålla sig till sitt barn för att uppfostra detta barn både i praktiskt vardagsliv och i religiös mening naturligtvis. Insprängt i den här långa, långa pedagogiska handboken, kallar det liksom Anna Wahlgren, alla 1700-talet, så finns också en bekännelse som han har skrivit in som kallas för Savoyardprästens bekännelse. Och det, de orden läggs ju då på typiskt 1700-tals manér i munnen på en fiktiv präst som då talar väldigt mycket om trosfrågor och livsåskådningsfrågor också. Och det han säger då som omvärlden finner så förkastligt, det är ju att det är två saker framförallt som jag uppfattat i alla fall, att påståendet att Gud uppenbarar sig genom mirakler och under är enligt Savoyardprästen med ett modernt ord bullshit. Det gör Gud inte alls.
Det finns inga mirakler.
Nej, alltså Gud uppenbarar sig i människan som tro. Och det räcker, menar Savoyardprästen. Och sen det andra förgripliga, om jag har förstått det hela rätt, det är att han är ganska noga med att inskärpa att Gud inte bara uppenbarar sig hos eller för de kristna, utan också alltså de som tillhör andra trossamfund eller religioner, oavsett var. De kan lika gärna vara vildar i den mening man gav ordet på 1700-talet.
Odöpta människor helt enkelt kunde Gud komma till.
Ja, det precis. Och med samma styrka och med samma kraft i uppenbarelsen. Och detta var ju någonting som kyrkan inte kunde tåla. Det påståendet. Och det här är ju lite märkligt, för att också Rousseau hade väl känt på sig att det här kanske var att ta i lite. Det fanns ju en censor i Paris på den tiden som i förväg gick igenom manuskript för att se om de kunde bli accepterade eller inte. Eller i princip det var väl han som accepterade dem.
Så han klarade sig förbi censuren på något sätt?
Ja, alltså censuren tyckte nog inte att det här var så förskräckligt förgripligt ändå till en början i alla fall. Men sen så på något sätt så hamnade det till på en diskussion på en högre nivå. Det var någon i parlamentet, en falang i parlamentet som jag uppfattade som, så stod den jesuitiska falangen nära. Och de stod ju väldigt starka på den tiden som menade att detta bör inte nå oskyldiga läsare.
Och du tar också upp som skymtar förbi, som jag också förstår finns i Emil, så är det också den här, bara det att han framkastar åsikten att barn är barn, de är ett eget subjekt också, att de, det är ju en sak som du skriver som jag tycker är väldigt fascinerande. Han säger att barn kan inte ta till sig Gud för att de är så små, de förstår inte, så att de måste bli vuxna innan de överhuvudtaget ska presenteras för tron då, och då kunna göra ett val om de är troende. Vill du säga någonting om det?
Ja, eller val vet jag inte, men så långt gick han kanske inte. Men mera att man måste lära sig läsa innan man kan förstå vad som står i en bok, alldeles oavsett vilken boken är. Och samma sak är det ju med tron och religionen. Man måste fatta vad det är man ska fatta innan man kan fatta det. Och det här är ju en självklarhet för oss idag. Varför skulle det inte vara så? Nej. Men detta var ju också att slå mot kristendomens och katekesens grunder och sånt där. Och det här stötte ju också kalvinisterna, förstås.
Det här är jättefascinerande. Och det här väcker sånt ont blod då hos de styrande i Frankrike, att han inte längre får vara kvar där. Och jag skulle bara vilja veta bara det här. Vi pratade om att han var hemma hos Madame Varane som yngre man. han har ju någonstans under den här tiden då fått ändå så pass stort inflytande att en skrift som Emil kan få honom utsparkad. Det måste ju betyda att han hade ett visst inflytande också.
Jo. Hade han gått med på att sätta sig i Bastiljen hade han ju inte blivit utsparkad. Det var ju så, han hade ju beskyddare, många starka beskyddare. Och han blev till och med förvarnad om att det kunde gå illa här. Han hade ju faktiskt förberett sig. Och han fick ju låna då både vagn och kusk och fick hjälp med bagaget och alltihopa. Och kunde fly, men alltså historien, både som han själv återberättar den och andra också berättar den, gör ju gällande att han flydde ju hals över huvudet. Och det var så nära att han blev liksom fångad där, att han mötte de fyra gendarmerna som var på väg i en vagn från Paris för att hämta honom på vägen. Och både kusken och han själv hade tydligen så pass mycket sinnesnärvaro att de vinkade ut genom vagnsfönstret och såg gendarmerna vinka tillbaka i den andra vagnen innan gendarmerna naturligtvis kom fram då till det här slottet där han befann sig eller hade befunnit sig och insåg att det var den flyende de hade mött. Yes. Och sen så var det ju väldigt dramatiskt med nattliga färder över Alperna och innan han till slut kunde kliva ut ur vagnen och som han beskriver det själv, kysste marken i Schweiz och äntligen såg sig som en fri man.
Men jag menar mest bara, det är inte nobody som kan få den här effekten på ett litterärt verk eller en skrift. Alltså, vad är det som har gjort att han ändå har den makten, eller är så pass berömd får man väl ändå säga då, så att hans bok kan väcka sånt här ont blod?
Han var ju en del av upplysningen, han blev ju åtminstone senare en del av det som redan med honom och Diderot började som en slags upplysningsfilosofi eller upplysningstänkande. Flera av dem var ju också inbegripna med arbetet med den här stora encyklopedin där man skulle gå till vetenskapligt tillväga med allt som finns i verkligheten, så att säga, oavsett vad det rörde sig om för företeelser eller fenomen.
Han ska ha bidragit också med artiklar till den här encyklopedin.
Ja, han skrev själv artiklar eller bidrag till den här encyklopedin. Så det var ju de kretsarna han umgicks. Och då ska man ju undra, vem gick först? Vem gick Diderot, D'Alembert först, eller Rousseau, eller vem gick först? Eller var det tiden som styrde deras steg? Alltså tiden var mogen för att lyfta fram den här typen av filosofer. Och på den tiden då man umgicks mycket i salongerna så var det ju de här människorna som då såg som den nya tidens män, som de som då antingen tillhörde aristokratin eller hade en annan form, olika typer av inflytande över makten eller offentligheten som vi skulle säga idag. De bjöd ju in naturligtvis de här filosoferna hellre än andra. Och så formades då en tidsanda kan man säga, eller en historisk grogrund för den här typen av nytt tänkande. Alltså en betoning av individen som autonom och verkligheten som inte bara given av Gud utan också på något sätt sig själv och allt som följer ur det, både filosofiskt och vetenskapligt.
Just det. Och sen så kommer det hända ytterligare en sak, och det tycker jag var gripande i din bok, den historien. Alltså, det där behöver vi ju djupdyka i också, när han befinner sig i Genève. Jag har alltid förknippat Rousseau med Genève. Det är liksom, så har jag lärt mig från skolan, liksom, att det är staden som förknippas med Rousseau. Och han kommer där bli brutalt utkastad, får man ju säga. Vad är som händer i Genève?
Men han återvänder inte till Genève efter ungdomsåren, vad jag vet i alla fall. Jo, det kanske han gör någon gång. Någon gång kanske. Men det är inte så att han på grund av det som vi nu har pratat om blir utkastad från Genève, utan det är snarare så att han återvänder ju till Schweiz, men då till delar av Schweiz där han kan verka i relativ frihet utan att klänga i de fotsitta beklädnaderna hos klerikatet, så att säga. För hade han återvänt skulle ju vad som helst kunna hända med honom. Så det vet man ju inte. Han drömmer ju naturligtvis om att på något sätt komma tillbaka. Det tror jag han skriver i något brev flera gånger till vänner och bekanta som fortfarande är kvar i Genève. Att han hoppas att drömmer om att kunna komma tillbaka. Och då närmast som ett slags folkets befriare eller någonting sånt. Sanningssägaren som fått rätt. Men det är ju en utopisk dröm. Därför att det här var ju ett, nu uttrycker jag mig kanske vanvördigt, men en teokrati, ett Iran i miniatyr på något sätt. Och det är ju svårt att tänka sig att han med sina åsikter som han ju då förfäktat och sin konvertering som en del av sin bakgrund skulle kunna göra det på något smärtfritt sätt. Det kan jag inte tänka mig.
Förlåt, bara så att jag hänger med nu. För att han har ju blivit utsparkad från Frankrike. Och det var ju för hans skrifter, eller det, hans tankar i Emil. Och då flyr han ju till Schweiz.
Just det.
Och du nämner att han drömmer sig tillbaka till Genève som ligger i Schweiz. Mm. Vad är det som gör att han inte kan ta sig dit?
Därför att Genève på den tiden var ju en teokratisk stadsstat kan man säga.
Mm.
Och Schweiz i sig var ju, alltså det som idag är olika kantoner och olika, var ju också styra eller beskydda av olika makter. Det fanns ju då stadsstaten Genève, republiken Bern som kanske var betydligt mer liberal. Så fanns ju de franskspråkiga katolska delarna av Schweiz också. Neuchâtel till exempel.
Mm. Är det hans konvertering till katolicismen som har gjort att han inte är välkommen helt enkelt då till Genève?
Alltså om man tittar på hans historia och biografi så finns det flera samverkande orsaker. Även om han inte var längre citoyen i Genève så hade han ju i allra högsta grad åsikter om den form av demokratiskt styre som var ändå ganska unikt för Genève. Att man hade ett slags, ja, nu måste jag uttrycka det väldigt förenklat, men alltså där varje medborgare i Genève hade någon form av indirekt representation i styret av staden. Medan det var de som också kunde välja sina representanter i ett inre styre. Så att säga. Det var en väldigt tidig form av demokrati, men det var ändå någon form av demokrati. Rousseau menade ju att hela det här demokratiska förfarandet, pseudodemokratiska förfarandet var helt illegitimt. Men han hade också konkreta förslag på hur det kunde förändras. Detta gjorde att han var ganska illa avskydd av prästerskapet i Genève.
Någonstans i den här tiden beskriver du en väldigt otäck pöbel som söker upp honom. Och verkligen, alltså, som jag läser din bok så är han, det är livshotande tillstånd som han befinner sig i. Mm. Vad är det som händer här?
Ja, till en början när han kommer till den här lilla byn Motier så till en början ska man kanske komma ihåg att Neuchâtel då, alltså, som ju nu är en kanton i Frankrike, då stod under Fredrik den Stores av preussiskt beskydd. Så den store suveränen var ju inte någon lokal schweizisk eller fransk eller whatever. Utan, så det fanns ett moment av frihet här. Men prästen i den här lilla staden eller byn Motier var ju till en början ganska impad av Rousseau. Här kommer en filosof med, som i och för sig har liksom eld under fotsulorna, men han har ju ändå på något sätt ett slags rykte kring sig. Han vill ju då gärna stå på god fot med honom. Så till en början var deras relation ganska bra. Men sen så kommer ju de här spionerna då. Man får nästan se dem så som med svarta kåpor över huvudet och smyger sig på och viskar saker i sakristian och sådana där saker. Och till slut så känner pressen om Molin, som han heter, att han kan liksom inte, han kan nog inte ha kvar sin tjänst överhuvudtaget om han så att säga håller Rousseau om armarna på det här sättet som han har gjort. Och då snor han ihop en predikan som är väl spökskriven av någon i Genève och så, där han fördömer då Rousseaus teorier, alltså från en dag till en annan, bokstavligt talat. Ja, plötsligt går då Rousseau från att vara tolererad, åtminstone, av den här väldigt konservativa befolkningen till att bli hatad och avskydd. Alltså det här är ju ett mönster vi känner igen från våra dagar, skulle man kunna säga, minst sagt.
Exakt.
Så det är precis så det går till. Och det här lilla, lugna, fridfulla huset där han har bott, omgiven med välvilliga grannar och omgiven av snällt folk, bönder förvandlas då till en hatplats där folk alltså står beredda med facklor och kastar in sten genom fönstret. Och det visar sig också att de här lokalhistoriska dokumenten där jag faktiskt har hittat detta i, att när man sen gör en undersökning så visar sig att det är poliskommandot som hade patrulleringsansvaret för det här kvarteret i Motier hade genom någon slags konstig rotering förflyttats någon annanstans. Och det måste ju ha gjorts på en befälsorder. Det kan ju inte bara ha liksom hänt så.
Det är en konspiration helt enkelt.
Ja, precis. Mm. För att ingen skulle kunna ingripa medan den här stenkastningen pågår. Mm. Och under mer eller mindre mirakulösa nästan omständigheter så bränner han och hans hushållerska inte in. Utan de lyckas på något sätt klara sig ur det här. Men dagen efter så tvingas de alltså mer eller mindre fly, springa gatlopp genom Motier, och med de vänner och beskyddare han ändå har där i trakten av Neuchâtel och i den trakten, så lyckas de då utverka att han får komma till den här ön då, som där han har varit förut och botaniserat. Det är ju hans stora intresse att ägna sig åt botanik, och så får han en tillfällig husfrid där, kan man säga. Och det är ju med den händelsen och den vistelsen som min bok börjar och slutar, så att säga. Alltså min bok omspänner ju bara de här 45 dagarna på den här ön.
Mm. Precis, och då har vi ju kommit fram till pudelns kärna. Det är väldigt intressant då att han har ännu en gång, han klarar sig ju på ett hårstrå där. Det är verkligen, han håller på att bli ihjälslagen av stenar. Och då får han komma till den här ön, där, som du skildrar under, det är en dryg månad, en och en halv månad som han är där. Vad är det som gör att han får en fristad på den här ön?
Ja, alltså det, i väldigt konkret detalj kan jag nog inte svara på det. Det sker väl en, som alltid i sådana här fall med berömda män eller beryktade eller förföljda män som söker asyl någonstans. Det sker ju en massa diplomatiskt arbete i kulisserna. Och republiken Berns senat då, som tidigare har varit naturligtvis ganska svalt inställd till honom, tänker väl som så att han kan få vara här ett tag, eller de fattar beslut att han kan få vara på den här ön bara han inte gör någon illa eller flyr därifrån. Så lite grann ser de väl också den här ön som ett fängelse, och det tror jag nog att han uppfattar det som själv också. Men det blir åtminstone lugn och ro ett tag, och så börjar vi där. Sen så kommer han ju då att skriva efteråt om det här som en av 10 promenader han berättar om. Den ensamme vandrarens drömmerier, tror jag den heter på svenska. Där han samlar olika liksom så här minnesvärda platser han har promenerat på eller vistas i. Och det här är den femte promenaden, så beskriver han den här ön som ett paradis. Och det kan man förstå om man har varit där. Den är verkligen paradisisk på det sättet. Underbart stycke natur. Och att detta är den lyckligaste platsen han har varit på. Han beskriver det närmast som att han kommer närma sig själv. Han får vara ensam äntligen. Han får liksom vara i naturen, ligga i neka, se himlen ovanför, sänka händerna i vattnet och över relingen på kanten på båten. Tar man då, det är den beskrivningen som du skriver mer än ett decennium senare, så och ställer det mot hans korrespondens som ju finns bevarad och beskrivningar från människor som faktiskt träffade honom under de här 45 dagarna, så förstår man snabbt att han var en enormt, vilket är ju fullt begripligt, ensam, ångestriden under den här perioden, och trodde att det var agenter som sökte honom på ön och som skulle kasta honom i fängelse eller fördriva honom därifrån. Han är ju livrädd för att det kommer att hända. Men det är som det finns en vilja hos honom att lyfta fram de här 45 dagarna ur det föregående efterföljande kaoset, som att han når något slags inre kärna hos sig själv. Han äntligen liksom kommer till något slags klarhet nästan. Och det är ju den här dubbelheten i hela hans sätt att uppfatta sig själv på, och också hans sätt att se sig själv i relation till sin omgivning, som jag uppfattar som det mest centrala i boken. Alltså det viktigaste för mig när jag skrev den här boken var att försöka gestalta den här dubbelheten på något sätt.
Mm. Precis, och det är det här du du pratade ju i början om att det här är Rousseau nedkokat, det som är sansen av Rousseau, det som händer på den här ön. Och min läsning av den här boken, så som, du får rätta mig om jag är fel här, men så som jag läser in ditt val av den här tiden, det är att den säger så oerhört mycket om våran tid, det här att bli utfrusen, att bli utestängd från, eller hamna i kylan helt enkelt. Vi ser ju det idag om och om igen, personer som har klandervärda åsikter eller personer som har tyckt saker som inte är i linje med vad den stora massan tycker. Och att vi har ju verkligen en stenpöbel som springer runt idag också och faktiskt får folk förvisade, får folk att hamna på öar helt enkelt. Jag undrar, finns det någon sån tanke i din utgångspunkt?
Nej, alltså inte som min utgångspunkt konkret för den här boken. Jag skriver inte romaner som ska bara gå att läsa som något slags samtidsallegori. Det ska vara med fullkomlig främmande. Men det är klart att jag tror att jag drog väl också paralleller till den här typen av, vad heter det, deplattformering, eller vad heter det för något?
Cancel culture.
Ja. När jag skrev den här boken också, naturligtvis, det pågick ju som mest då, och pågår ju fortfarande, som du påpekar. Och så naturligtvis den här tendensen som finns växer sig allt starkare i vårt samhälle nu, att varje minsta påstående ska tolkas politiserat. Som ett ideologiskt ställningstagande, att man går liksom inte fri från ideologi hur man än tror, hur man än går och vad man än framför för slags åsikter, och att det finns en ängslighet i det som många interioriserar, så att säga, som ett slags inre förbud, men också, så att säga, formulerar utåt som en slags moralföreskrifter.
Exakt.
Man ska bete sig så eller så, man får inte. Och då är vi väldigt nära helt plötsligt de dogmatiska regimer och som fanns på 1700-talet och ännu tidigare också. Och deras sätt att styra och ställa över tankeinnehållet i samhället.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Han har ju med sig också på ön en hushållerska, Therese, som tar mycket plats. Det är en fin historia, en fint förhållande som du skildrar mellan dem. Vem är denna kvinna?
Therese Levasseur började som knappt 20-årig hushållerska hos honom när han bodde i Paris. Och blev kvar, kan man väl säga. Och inte bara hon, utan hela hennes familj drogs in i det som var förhållandet med Rousseau. Det var inte helt ovanligt på den tiden att män av Rousseaus slag, alltså med någon form av, kanske väldigt kass inkomst, men någon form av liksom social upphöjelse ändå, eller position, gifte sig med sitt tjänstefolk. Det blev liksom praktiskt. Diderot till exempel gifte sig med sin sömmerska, och Rousseau gifte sig aldrig med henne. Han var nog lite för försiktig för det. Men hon blev ju hans livsledsagerska under alla dessa orosår.
De får också barn.
De får barn, eller hon får barn.
Mm. Och som skickas iväg till barnhem.
Vilket naturligtvis är chockerande när man läser det idag, men som inte heller var någonting ovanligt på den tiden.
Mm.
Att barn som inte föddes inom äktenskapet, eller till och med inom ett äktenskap som då ansågs befordra en sociala position eller den sociala ställningen. Allt var ett evigt klättrande på den tiden. Då fick barnen stryka på foten och lämnades in på barnhem där de då förmodades eller adopteras bort till familjer som kanske där det skulle kunna vara lättare att vara, så att säga. Men det var ju en enda stor lögn alltihopa.
Mm.
Och det är ju bland annat det här ångesten över att ha lämnat bort alla de här barnen. Jag tror att det rörde sig om 5 sammanlagt, 4 eller 5 under olika perioder av deras liv tillsammans som ju hinner upp Rousseau i min bok under de här 45 dagarna på den här ön.
Just det. En sak som skymtar förbi flera gånger i din bok under den här tiden på ön, det är ju det är hans filosofi, hans tankar. Han blickar ju tillbaks på vad han har skrivit och vad han har tänkt. Vi har ju pratat om boken Emil, hans uppfostringsbok. Jag skulle vilja prata om ett annat verk som skymtar förbi just det, och det är det här om samhällsfördraget, som också är en sån här berömd skrift som Rousseau skrev.
Mm.
Kan du bara guida oss lite grann i vad är det han presenterar här?
Ja, alltså, den skymtar verkligen förbi och kanske inte varit så förskräckligt viktig. Alltså, jag valde vid något skede att, liksom, så att säga, avlägsna mig lite grann från hans idéer om individens självbestämmande och demokratins roll i ett samhälle och om de krav man kan ställa på samhället som individ och också hur samhället förhåller sig till oss då. Alltså de idéer som finns till exempel hos Hobbes, alltså Thomas Hobbes, den här brittiske filosofen. Utan vad som är viktigare för mig på ett idéplan hos Rousseau när det gäller den här boken, det är ju den här föreställningen om alltså individen måste bli sedd som individ. Och inte genom alla de sociala positioner han eller hon bestäms till. Genom den sociala hierarki som vi upptas i nästan, alltså från födseln och framåt. Och som Rousseau i nästan alla sina skrifter betraktade som ett avsteg från ett naturligt tillstånd. Och det är väl grundidén i nästan allt Rousseau har skrivit, att all form av socialisering är en form av pervertering. På det följer ett avsteg från det som är vårt naturliga sätt att vara på, naturliga sätt att existera på och också vårt naturliga sätt att förhålla oss till varandra på. Och detta är ju grunden för hans också föreställningar om demokrati och hur ett samhälle ska se ut och skapas och byggas och så. Men för bokens skull så har jag ju flyttat ner hela det här tankekomplexet som är stort och griper om väldigt många områden på hans egen psykologi. Frågan om att hur kan man vara naturlig är en fråga som gäller hur kan jag bli sedd av andra? Utan att bli missedd, missaktad eller inte sedd alls. Och det finns en schweizisk, också från Genève faktiskt, filosof som heter Jean Stravinsky. Som dog över 100 år gammal för bara några år sedan. Som har skrivit en fantastiskt fin bok om just Rousseau, hans idéer på det här området och som också drar ner det till ett individuellt plan. Alltså Stravinsky var ju också psykoanalytiker. Och boken heter just, med en väldigt bra titel, som den heter alltså Genomskinlighet och hinder. Och för Rousseau, som han beskriver det, så det ideala tillståndet, det är en slags total genomskinlighet mellan människor. Det är alltså en genomskinlighet där vi inte ens behöver språket för att veta vad vi har varandra och vi ser varandra helt och fullt. Men samhället eller civilisationen, så att säga, civiliseringsprocessen ställer oavbrutet hela tiden hinder i vägen för att vi ska se oss själva som vi är och verkligheten som den är. Alltså vi lever i ett slags förställd, civilisationen är ett slags förställd verklighet. Och därför måste på något sätt det pågå en hela tiden en kamp för att riva ner dessa hinder. Men så fort de har rivits ner så uppstiger de igen eller dyker upp i ny skepnad och så vidare. Och det som jag tyckte var så otroligt intressant med detta, det är när man när Rousseau då hamnar på den här ön, så är han ju liksom potentiellt sett befriad från alla sådana här hinder. Och det är väl därför han också efterhand försöker beskriva det som ett paradis. Därför att det är hans egen utopi på något sätt. Han vill se det som sin realiserade utopi.
Att han kan vara helt genomskinlig där?
Eller? Ja, alltså han kan bli sedd inte som den stora filosofen eller den förföljde filosofen, utan som en människa som hjälper till i jordbruket. Liksom.
Och för du sa också att den tanken har du velat koka ner till liksom det psykologiska liksom, kring Rousseau som person?
Jag beskrev det så, men jag menar nog mer så här att de tankarna eller de idéerna som man har om individen, människan, hur människan ska kommunicera med andra så att säga, och hur ett naturligtvis i förlängning om hur ett samhälle ska se ut och byggas, bottnar ju någonstans i en livshållning han har. En väldigt stark övertygelse om, tror jag, är ganska banal. Och som kanske gäller alla unikt begåvade människor. Jag blir inte sedd. Ingen förstår mig. Man tror att jag är sån, men jag är inte sån. Jag försöker visa dig hur mycket jag älskar dig, men du slår bara bakut och springer din väg. Jag försöker liksom lära dig något och du vill inte lyssna. Någonstans är det ju Rousseau, den moderslöse, av faderns svikne, ständigt på nytt i nya kontexter uppfostrade Rousseau, som vi hittar här.
Mm. Och hur skulle du säga att man konkret tydligast ser det på ön?
Det är ju så att han träffar ett av barnen som den här uppbördskommissarien, som hans officiella titel är, han som styr och ställer på ön. Ett av hans barn, en pojke som heter Kristoff i min bok, som hänger sig på den här märkliga filosofen. Det är lite grann så här ADHD-barn, ska vi säga så här idag. Mm. Eller hur? Ja. Han kan liksom inte tiga still om någonting, utan hänger sig på och liksom ska förklara, kräver allt och total uppmärksamhet och så där. Och han tar ju ut, hänger sig ju på då Rousseau, och de... Det är ju inte helt obesvarat, för helt plötsligt finns det ju människor som är intresserade av honom på vad han gör och vad han tänker och sådär. Och de inleder ju något slags liksom vänskap nästan. Som är ju självklart för den här pojken, han skulle ju klänga sig fast vid vem som helst, men som blir väldigt speciell för oss så. Alltså helt plötsligt får han kontakt med ett barn som är då inte oförstörd i någon mening. Och så liksom sitter vi med båten och säger, vad är det här, vad är det där för fisk och liksom, varför står stenarna där? Och det finns ju en scen när de tillsammans går ut och sätter ut två kaniner av olika kön på en liten holme utanför den här ön. En liten liksom skär. Pojken får i uppgift att döpa kaninerna. Och en av kaninerna döper han då till Henrik, tror jag. Och då frågar jag då, så varför döper du kaninen till just Henrik? Jo, det var namnet på det barn som min mamma inte fick, som skulle ha blivit min bror, men som inte blev det. Blev kanin istället. Och det här är ju skett under vistelsen, den här missfallet, säger man. Ganska sent i graviditeten så får Kristoffs mamma missfall och föder ett dött barn. Och det här går ju rakt in i Rousseaus tankar om de barn han själv lämnat bort. Och så tittar han in i de här oförställda barnögonen och ser liksom ett annat liv, en annan tillvaro på något sätt. Och i den här scenen är vi som jag ser det. Eller så, som jag kände den när jag skrev den här scenen. Nu är vi på andra sidan hindren. Nu finns det inga hinder här.
Det som är fint också med de här tankarna, det är ju, de har ju blivit så självklara idag. På det sättet är ju han en del av den klassiska upplysningstraditionen, såklart, om individens rätt och att det är alla, vi är oss själva. Och
det är, frånsett kvinnorna skulle jag vilja skriva, tillägga, vilket är en viktig poäng.
Ja, han är en beryktad antifeminist, får man ju säga. Men ändå grunden, med tanke på att det är en person som skriver det här i mitten på 1700-talet, så är det ju radikala tankar som vi har diskuterat, mötte ont blod på många håll, men som idag är så självklara för vårt samhälle att vi nästan inte kan se världen på något annat sätt. Att man får ju komma ihåg att Rousseau bland andra har varit med och gett oss den världssynen. Och det är ju enormt.
Det är det verkligen. Nu var det ju så att han var ju före upplysningstänkandets egentliga genombrott på många sätt. Men jag menar, hans tankar och idéer, eller vissa av dem i alla fall, lyftes ju fram väldigt starkt under hela den omtumlande period som förde fram till franska revolutionen och efteråt också. Och sen skulle det väl komma ytterligare ett tag innan han blev... att de slog igenom på riktigt också, de här tankarna. Framförallt om föreställningen då om individen som samhällets liksom grund och måttstock, eller minsta nämnare, och den på vilket liksom all makt borde utgå ifrån, om man ska överhuvudtaget kunna prata om demokrati till exempel.
Du nämnde också att man kan läsa den här boken som en självbiografi, om man vill. Att den, jag tolkar det i alla fall som att den kanske handlar lite grann om dig.
Ja, det där slank ju först i vårt samtal här, att det var ju apropå man hämtar material eller stoff till det man skriver från en, så att säga, yttre verklighet, alltså apropå dokumentarism och sånt. Och jag tror ju liksom inte riktigt på det här begreppet dokumentarism i förhållande till mitt eget sätt att skriva och tänka litteratur på, därför att dokument har, eller arkivmaterial och allt sådant som man använder sig av eller skulle kunna använda sig av i till exempel en roman, är för mig sekundärt i förhållande till det som är den ursprungliga idén om texten. Och då skulle jag väl kanske uttrycka det så, jag har ju skrivit flera romaner som bygger på verkliga människor, man vill använda det här uttrycket, alltså autentiska livsöden, eller based on real life story, eller hur du vill, va? Och då är frågan, alltså normalt sett när man tänker så är det ju, jag skrev till exempel en bok som heter Tera, som handlar om en terrorist som heter Ulrike Meinhof, som kom på 90-talet och som blev ganska mycket omtalad då. Och då ska man ställa sig frågan, vad kom först till mig? Var det Ulrike Meinhof som kom först till mig, eller var det jag som kom till Ulrike Meinhof? Jag har alltid sett det som att bilden av henne fanns hos mig långt innan jag förstod att det var henne jag ville skriva om, och så var det verkligen. Alltså jag hade faktiskt fysiskt ett manuskript till en bok som handlar om en terrorist utan namn, och där det viktiga är i den fiktiva personens, och då helt fiktiva personens fall, var att klyvnaden mellan att vilja göra gott, alltså, eller behovet av, nästan liksom religiösa, fanatiska behovet av att välja förändra världen till något gott, utmynnar i en handling som är ond, en terroristhandling, man spränger och dödar människor. Alltså, hur går detta ihop? Detta var någonting som jag liksom arbetade på med en fiktiv gestalt. Tills jag plötsligt en dag liksom bara kom på att den här personen finns redan.
Och det var Ulrike Meinhof.
Och då tanken var ju helt enkelt, varför inte bara skippa detta och lägga ditt tankeraster, dina knäppa vansinnesdrömmar om att människor är på detta sätt totalt kluven inifrån och ut, och kan både vara det ena och det andra, och detta kan vara en misär för den personen och en misär för hela världen. Varför inte bara gestalta det genom hennes livsöde liksom?
Men om vi tar dig i det här då, och återgår till Rousseau, hur kan man förstå dig kopplat till Rousseau, det vi har pratat om?
Oj, alla mina de gestalter som då, vi ska säga, jag på något sätt skildrar mina hang-ups genom, låt oss uttrycka det på det sättet då, är på något sätt kluvna personer. Rousseau är ju också en sån här världsfrälsar gestalt i filosofiskt format. Och han formulerade det då kanske inte lika handgripligt som en tysk terrorist på 70-talet skulle kunna tänkas göra. Men i den förgripliga essens eller uppsatsens form snarare. Men bakom det här finns en otroligt känslig människa som har känsloceller i alla sinnen inklusive intellektet. Där varje minsta beröring tolkas eller misstolkas och där varje minsta blick antingen bekräftar eller avfärdar. Han rör sig genom en tillvaro som är som ett minfält. Och för att på något sätt få rätt på det här, begripliggöra det också för sig själv, så måste han rita hela världens karta. Han måste förstå allt. Encyklopedisten, liksom världsförklararen, upplysningsmannen Rousseau, en människa som är osäker på ens om de steg han tar på marken är verkliga. Och om hans relationer till andra människor är äkta eller bara baserade på en lögn eller på inställsamhet. Jag tror att om man då försiktigtvis lägger ihop alla de böcker jag har skrivit eller de personporträtt jag har tecknat genom alla de här personerna jag har skrivit om, verkliga eller ej, så får man nog en väldigt tydlig bild av mig också. Mm.
Jag var bara lite nyfiken då när du säger den här kluvenheten som finns i dina karaktärer och de här verkliga...
Eller dubbelhet kan man uttrycka.
Ja, dubbelheten. Om jag ska tolka då, finns det här ett drag som också finns i dig?
Ja, det tror jag att det finns, men jag tror också att det finns i alla människor.
Absolut, men jag tänker, eftersom det var du som nämnde att den var självbiografisk...
Ja, men självbiografisk i den meningen. Den klivnaden finns i mig.
Mm.
Jag är också en otroligt, tror jag, sensibel och känslig människa som uppfattar världen precis så som exempel Rousseau gör den.
Mm.
Du tittar misstroget på mig. Exempel.
Ja.
Du tittar inte misstroget på mig, men jag säger nu. Mm. Du tittar misstroget på mig. Varför gör du det? Liksom? Mm. Vad är det du vill egentligen komma åt här nu? Vill du försöka få mig att bekänna någonting som jag inte har bekänt någon annanstans eller så? Så kan jag börja känna. Den typen av känsla kan man ju ha, eller den typen av känslighet kan man ha, men man kan ju också vara hur kaxig och självsäker som helst och tro att man äger världen i vissa stunder liksom, genom att skriva stora romaner som täcker in allt.
När han är på den här ön så börjar han liksom formulera de här tankarna som kommer ut i hans berömda bekännelser.
Mm.
Och man kan ju verkligen, apropå bekännelser, det är ju sånt som idag har blivit, det är ju standardlitteraturen idag, att komma med bekännelser. Det är inte så, jag är inte så längre så intresserad av den typen av litteratur.
Mm.
Men i Rousseaus fall då, han dör ju 1778 och de här bekännelserna kommer komma ut 4 år efter hans död. Vad är det han har för behov att bekänna?
Det är ju en väldigt, väldigt, väldigt bra fråga. För frågan är om bekännelser är... Betyder det i, som vi idag kallar bekännelser, när han ger bekännelserna titeln bekännelser? Det är det ena. Och det andra är ju att det finns ju i synnerhet i Frankrike en ganska rik tradition av att skriva den här typen av, låt oss kalla det för memoarlitteratur, för att använda mer neutralt begrepp, som det finns, som går långt tillbaka i tiden, alltså längre än 1700-talet. Det är ju alltså då en färdig form för att också berätta om sig själv, men också föra fram sin bild av världen på något sätt i en relativt entydig form. Och när han då bestämmer sig för, vilket är, han har precis börjat på att skriva de här de här bekännelserna då, när han hamnar i den här schweiziska exilen. Så tanken är ju att bekännelserna ska skrivas fram till den här förgripliga förvisningen när han liksom tvingas fly, alltså huvud från Frankrike. Och därigenom ska ju naturligtvis någonting bevisas i hela mitt liv leder fram. Hela mitt liv har jag sökt sanningen om allt i världen. Och så blir jag missförstådd och missaktad och misskrediterad till den milda nivå att de till och med måste köra ut mig ur landet. Alltså det finns ju liksom någon slags etapper på en lång, lång beviskedja så här. Och han är också påfallande osentimental och oförställd i sitt skrivande, vilket är ju väldigt sympatiskt för oss som läser idag. Vi tvingas inte ta itu med en massa retorisk prat och så.
Kan du ge något exempel på det?
Hur han, på vad?
På hans oförställdhet.
Ja, han beskriver ju väldigt, väldigt väl saknaden efter sin mor, hans pappas svek. Det finns en scen där han, som eftervärlden har läst in som att det finns en, liksom en viss sadomasochistisk läggning i hans sexualitet till exempel. Han blir utsatt för en bestraffning hos sin fosterfamilj och blir sexuellt upphetsad när han får stryk.
Det här beskriver han i boken.
Det beskriver han i boken. Det är mycket så. Han är också väldigt, utan att behöva nämna, gå in på detaljer som man idag skulle kanske förvänta sig en sexuell eller erotisk skildring, så beskriver han ju väldigt erotiskt, skulle jag väl säga, den här förbindelsen han har som ung med Madame de Varin till exempel. Men naturligtvis är det ju också så att han har ju ställt till rätta, det var det jag menade med att det finns olika etapper längs en beviskedja. Han har ju naturligtvis också tänkt sig detta som ett slags tal i egen sak. Alltså bokstavligen, inte bara memoar utan också tal i egen sak. Där det ska genom konkreta bevis och belägg, så har jag levt, detta har jag tänkt, så har jag varit, detta har jag gjort, detta har hela tiden varit min inställning, ska visa att det han har blivit så att säga beskylld för och bestraffad för är falskt och fel, helt enkelt.
Du skriver en mening, jag vet inte om den är Rousseaus mening eller om den är din, men jag tror att kontentan är Rousseau, och jag skulle vilja avslutningsvis höra dig prata om det kopplat till det här med bekännelser. Han säger så här: man kan bara veta vem man är om man vet hur man har blivit den man är.
Mm.
Det tycker jag var fina ord.
Ja, det tycker jag också.
Ja, vad kan du säga om den betraktelsen?
Om man inte har koll på sina erfarenheter, om man inte har ett siktdjup längre in i eller ner sig själv än den person man vill bli uppfattad som av andra, eller den karriär man tycker att man måste göra för att tillfredsställa antingen sig själv eller någon annan, eller de beteenden man måste ägna sig åt för att på något sätt rankas högre i en social poängskala. Om man inte har den kollen på vad som driver en, vad som triggar ens beteende, vad som gör att man gör vissa saker, goda saker som onda, varför man sviker, varför man lämnar, varför man dras till vissa personer eller älskar vissa personer, om man inte har koll på de djupare skälen till detta, då har man inte heller koll på sig själv.
Det där är de perfekta slutorden. Ett jättestort tack, Steve Sam Sandberg, för din medverkan.
Tack så hemskt mycket.
Du har lyssnat på Steve Sam Sandberg i avsnitt 105 av Bildningskomplexet. Det är dags för ett live-avsnitt av Bildningskomplexet den 7 mars klockan 18. Denna gång på det judiska kulturhuset Bayit i centrala Stockholm. Gäst är Nathalie Lantz, bibelvetare, översättare och kulturjournalist på Expressen. Temat är Amos Oz bok Hur man botar en fanatiker från 2006 och uppföljaren Kära fanatiker. Hur uppstår fanatism? Hur kan man bekämpa den hos sig själv och andra? Och vad kan Amos Oz budskap lära oss om Israel-Palestina-konflikten? Det är några av frågorna som kommer att besvaras på den här kvällen. För att boka biljetter, klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Vill du stötta mitt arbete ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant och får reklamfria avsnitt och före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709 262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla beniaminelfors@gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram är det bara att söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
This is the summer to expand your horizons. You've had enough staying home. You've had enough confinement. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds. Like the breathable, silky smooth tree runner, the responsive foam and extra grip of the tree dasher, or the classic low top look of the tree piper. Allbirds has a shoe ready for whatever adventures you have planned. Whether you're traveling to the ends of the earth or settling in for a staycation, you need a shoe that's versatile enough to go with any outfit, durable enough to wear over any terrain, and lightweight enough to make packing a breeze. Being made from insanely comfortable, breezy eucalyptus fiber is a plus, too. When you wear Allbirds travel shoes, you're in vacation mode before you even leave the house. They're the only shoes your suitcase needs. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe. Check. Find your perfect pair of tree dashers, runners, pipers, and more at allbirds.com. That's allbirds.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.